Komikern Claes Eriksson reflekterar över vår samtid. Och det blir roligt för de som håller med. Välkommen till Sommar i P1.
Den 27 juli 1950 föddes jag. Det var ingen särskilt pampig dag, inga egentliga märkvärdigheter förekom förutom min födelse, inga fredsfördrag undertecknades, inga uppfinningar gjordes och inga berg bestegs. Det var en mycket beskedlig dag och jag kunde själv tacksamt ta emot all uppmärksamhet som riktades mot mig och som var betydande då min förlossning var mycket lång och utdragen. Och eftersom jag föddes klockan 9 på förmiddagen skulle jag kunnat vara född redan 2 dagar tidigare, den 25 juli på kvällen, om bara min mor kvickat på lite. Nu tog hon 36 timmar på sig och många är de gånger hon i både mindre och större sällskap med en förebrående blick på mig medlidsamt berättat om detta, som om det vore mitt fel. Emellertid har jag aldrig känt någon skuld i frågan utan bara varit glad över att jag kom ut till slut. Vad spelar 2 dagar för roll i evighetens perspektiv? Den 25 juli var för övrigt inte heller särskilt märkvärdig som dag betraktat. Överst på DNs första sida denna dag satt till exempel en bild av en indisk poet med en bengalisk mustasch. Han skulle besöka pennklubben och läsa dikter på bengali. Fint säkert, men knappast historiskt omtumlande. Jag skulle också kunna ha varit född den 26 juli om min mor använt en mera gängse tidsrymd för födandet. Det var heller ingen dag som gått till historien. DNs första sida denna dag berättar bland annat om scoutlägret Ovatyr i Ova som ligger i Täby, där en stackars scout fick sitta i stocken. Ett sorts skampålös straff, sig själv till straff och androm till varnagel, för att han smitit från disken. En allvarlig förseelse på ett scoutläger under denna tid uppenbarligen, men kanske ingenting vi pratar om idag. Nu tog det alltså 36 timmar för mig att byta mamma Rakel mot moder jord. Min mamma hette Rakel och min pappa hette Ingvar. De gifte sig 1941 och hade alltså varit gifta i 9 år innan det blev dags för mig att börja förbereda min första stora entré. Man kan väl säga att jag tog tid på mig, eller att mina föräldrar tog tid på sig, eller vem det nu är man ska skylla på, om nu någon tvunget måste beskyllas. Skuldfrågan behöver ju inte alltid utredas i alla lägen. Lika fullt brukar man ju härleda egenskaper i karaktären hos människor till barndomen. Sålunda har jag själv ofta ursäktat min ibland lite långsamma läggning med att jag föddes för sent. Nu är det ju inte helt igenom negativt att vara långsam. Förutom att det hindrade mig från att bli fotbollsproffs har jag haft en del glädje av min långsamhet. En långsam människa förivrar sig sällan och ersätter kanske sin brist på pigg nyfikenhet med en viss eftertänksamhet. Så har i alla fall jag valt att se det. Hur som helst har denna 9 år och 36 timmar långa väntan på att få komma till världen inte skapat några djupare trauman i mitt psykiska garnnystan. Jag kände mig mycket välkommen och älskad när jag väl kom och den känslan levde kvar under hela min barndom. Och även vidare i livet. Men det finns en sak jag undrat över under alla år. Det är väl inget trauma direkt, men det förbryllar mig varje gång jag tänker på det. Och det är varför jag heter Claes. Jag var tidigt missnöjd med mitt namn och skulle ha velat heta alla möjliga andra namn istället. Till exempel Stig, eller ja, Stig faktiskt, det var favoritnamnet. Vi hade ingen i släkten som hette Claes, vare sig på mammas eller pappas sida, ingen i bekantskapskretsen heller. Jag fick visserligen heta Ingvar som andra namn efter min pappa, men Claes blev tilltalsnamnet. Min yngre bror fick heta Anders efter vår morfar Anders Fredrik och sitt andra namn fick han efter mammas bror Georg. men Claes hette ingen som vi kände. Kanske var det så att min kära mor under den långa tid hon tillbringade på förlossningsavdelningen utvecklade ett litet förhållande med förlossningsläkaren. Han hette nämligen Claes i efternamn. Han var tysk och hette Ulrik Claes.
Sånt är livet, sånt är livet, så mycket falskhet bor här. Den man förlorar, vinner en annan, så har vi vännen som du har kär. Han kom om våren, som en vårvind, min kärlek fick han och allt han tog. Men så kom hösten och den kärlek han svor var evig, bara dog.
Anita Lindblom med Sånt är livet. Ni som söker en koppling mellan det jag sa innan och själva låten söker förgäves. Någon sådan finnes icke. Inte vad jag vet i alla fall. Välkomna till det här programmet förresten, Sommar med mig, som alltså heter Claes Eriksson. Mot min vilja skulle man kanske kunna tillägga med tanke på vad jag pratade om nyss. Nu är ju det där överspelat, det där med namnet. Drygt 70 år med samma namn gör att man vänjer sig, eller åtminstone förlikar sig med sitt namn. Claes är ju inte sämre än andra namn egentligen, har jag kommit fram till. Numera tycker jag till och med att det finns sämre namn än Claes, till exempel Ulf. Vad jag inte sa förut när jag pratade om min förlossning var den ägde rum. Det var i Trollhättan. På Marie Alberts sjukhus, som numera är vårdcentral och ligger mitt i stan med en vacker park framför. Och i den parken har kommunen anlagt en temalekpark för barn med temat Macken. Den invigdes 2016 när Trollhättan fyllde 100 år och Macken samtidigt fyllde 30. Kan man bli mera hedrad och ärad än att få en lekpark uppförd och baserad på en tv-serie man är upphov till och som vi i Galenskaparna After Shave gestaltat och levandegjort? Jag kan inte tänka mig något finare. Hur som helst är jag väldigt mallig över denna lekpark som nu funnits i snart 7 år. Min barndom och uppväxt i Trollhättan var mycket fin. Jag kan inte utkräva någon skuld av mina föräldrar för vanskötsel eller försummelse. Vi led aldrig någon nöd, min bror och jag, men levde heller inte i något överflöd. Vi hade turen att ha fått 2 mycket ansvarsfulla och omtänksamma föräldrar. De vände på slantarna, som man sa på den tiden, och gjorde sitt bästa för att, om inte sätta guldkant på tillvaron, så i alla fall en och annan liten kant av mässing då och då. Min pappa Ingvar var född 1915. Han gick 6 år i folkskola, varefter han började arbeta på stadens industrier, där han avverkade ett stort antal innan han så småningom hamnade på flygmotor. En stor flygmotorfabrik som låg i Stallbackaområdet där de flesta industrier låg. Dit cyklade han varje morgon tillsammans med en enorm karavan arbetare på den specialbyggda cykelbanan, och varje eftermiddag cyklade han med samma karavan hem igen. Varje dag i 34 år, i alla väder cyklade han. Jag tror inte han var sjuk en enda dag. Det måste han ju ha varit, men jag kan inte minnas det. I hela sitt yrkesliv var han arbetare, vilket betydde timlön och stämpelklocka. Under en kort period på 60-talet tändes ett hopp hos honom att få stiga i graderna och bli tjänsteman, vilket då skulle ge honom månadslön. Han sökte jobbet som förman på sin avdelning, men det gick honom förbi och han förblev timanställd arbetare fram till sin pension. Jag minns hans besvikelse, även om han gjorde allt för att dölja den. Jag minns också hur fascinerad jag var av den enormt långa karavanen med cyklande arbetare. Vi bodde intill den där cykelbanan och ibland när karavanen kom på eftermiddagen kunde vi barn bli stående och bara stirra hänförda. En gång hade jag en kompis från Vänersborg på besök och när karavanen kom stod vi där och stirrade. Han betydligt mera storökt än jag och efter en stund frågade han vad det var som pågick. Det är arbetarna som cyklar hem från jobbet, sa jag. Han sa ingenting så jag fortsatte. Har ni inga cyklar i Vänersborg? Jo, svarade han, men inga arbetare.
It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles in Beijing. And you know that I will love you.
Nine Million Bicycles med Cathy Melua. Och någon koppling mellan det jag sa innan och själva låten går inte att hitta här heller. Jag pratade om min pappa Ingvar och det finns lite mera att säga om honom. Han var fotbollsspelare också. Utöver sitt jobb på flygmotor var fotbollen en stor del av hans liv. Han lär ha varit riktigt bra. Så bra att han spelade några matcher för Västergötlands landskapslag. Ja, ni hörde rätt. Det fanns landskapslag på den tiden. Men det var IFK Trollhättan som var hans lag. Kanske det mest framgångsrika fotbollslaget Trollhättan haft. 1943 spelade de seriefinal i Division 2 som då var den näst högsta serien mot ÖIS på Ullevi i Göteborg. Det blev förlust med 1-0. Hade de vunnit hade de gått upp i allsvenskan. Och där har aldrig något Trollhättelag varit någonsin. En lagbild som togs efter matchen hamnade på Rekordmagasinets sista sida, vilket var väldigt stort på den tiden. Den bilden ramades in och satt på väggen i vårt hem under hela min barndom. Många var de gånger jag stod framför den tavlan med någon klasskompis och pekade på pappa. Då var jag också lite mallig. Tack vare fotbollen fick pappa även sitt smeknamn, Spelaren, som han behöll livet ut i fotbollskretsar. Det var väldigt praktiskt för min bror och mig att vår pappa var en känd fotbollsprofil i stan. Vi bodde granne med Edsborg, fotbollsarenan i Trollhättan, och var det någon match man ville se så gick man bara till entrén och blev man inte igenkänd räckte det att säga Spelarens pojk, så kom man in. Namnet Spelaren fick han en gång när han var på parken och dansade, inte på fotbollsplanen alltså. Spelarna i IFK Trollhättan var lite kändisar i stan när de var som bäst och en gång när några stycken av dem var i Folkets park för att dansa och hade fått löfte om fri entré på grund av sitt kändisskap blev det lite problem med spärrvakten vid insläppet. Pappa som redan var innanför spärrarna, han var en hängiven dansör, såg vad som hände, han kände igen sina lagkompisar och gick fram till spärrvakten och till honom lär han ha sagt, släpp in dem, de är spelare. Någon i gänget tyckte det där lät roligt och så fick han heta Spelaren. Så lätt var det att få ett smeknamn i Trollhättan. Kanske var det lättare än i andra städer, en del hävdar det. Och det är kanske sant, för det fanns väldigt många. Jag vet inte hur det är idag, men när jag var ung var det extremt vanligt. Här är några exempel ur minnet. Läppo, Silla, Skräcken, Kärda, Kona, Gimman, Tjala, Pudding, Korven, Glassen, Plutten, Limpa, Höna, Stinsen, Megen, Ballen, Ada, Pajen, Ranko, Kråka, Luffan, Smygan, Brygga, Budda, Dobben, Gillet, Slarsla, Tjack, Plåten, Ägget, Molen, Köris, Biggen, Kämpen, Snarten, Tjomping, Timpa, Loten och så kanske de allra finaste. Stora Skjorta, Kallebö, Willy Smisken, Paddole och Hawaii Röva. Won't you take me back to Blue Hawaii, så lär en gammal melodi.
Här har jag en översättning som jag gjort, och den är lika sann som fri. Vi har vårt eget Blue Hawaii på en liten skärgårdsö. Där finns allt vi vill ha i precis lika bra miljö. I den näraste stan från vårt eget lilla Blue Hawaii. Bang, bang,
Alice Babs sjöng Mitt eget Blue Hawaii, och inte heller denna gång kan jag bekräfta någon koppling mellan det jag sa innan och själva sången. Min mamma Rakel föddes också 1915, sålunda var mina föräldrar lika gamla, födda samma år och i samma månad till och med, april. Mamma gick också 6 år i folkskola och började sen arbeta i sin pappas och mammas lilla grönsaksaffär som låg på Storgatan i Trollhättan. Det var en ganska ruffig lokal en halv trappa ner från gatuplanet med 3 rum. Ett litet personalutrymme, själva butiken och en potatiskällare. I lokalerna var det ofta kallt, och som jag minns det stod en rödglödgad kamin på för jämnan i det lilla personalutrymmet. Min morfar var trädgårdsmästare och odlade en del av vad som såldes i affären. Tack vare affärsverksamheten kunde han betrakta sig som köpman och röstade på Folkpartiet, vilket min mamma också gjorde så småningom. Denna lilla till synes obetydliga nyansskillnad hade till följd att mamma och hennes familj betraktade sig som lite finare än pappa, som var genuin socialdemokrat. Skillnaden var ju verkligen hårfin, men den gick att se, och jag vet att pappa kände av den. I hela sitt yrkesliv arbetade mamma i affär, oftast med grönsaker som specialitet. Hon hade ett vägvinnande sätt att ta kunderna på med en överraskande humor och vänlig charm, vilket gjorde att hon blev en liten profil i stan, och på grund av sin koppling till grönsaker fick hon smeknamnet Tant Grön. Hon var absolut ingen kändis i ordets nuvarande betydelse, men kanske ändå något ditåt. När min äldsta dotter föddes 1975 satte affären in en annons i lokaltidningen med följande lydelse: Tant Grön har blivit farmor, salladshuvuden 99 öre styck. Förutom sitt heltidsjobb i affär hade ju mamma också en familj att ta hand om, med allt vad det innebar på 50-talet, då kvinnorna förväntades ta hand om hela ansvaret för hemmet oavsett om de förvärvsarbetade eller inte. Som affärsbiträde tjänade hon en fjärdedel av vad pappa tjänade. Förmodligen delvis berodde på att hennes fackförbund Handels var betydligt svagare än Metall som pappa tillhörde. Men framförallt berodde det förstås på att hon var kvinna. Sin ekonomiskt svagare position gentemot min pappa kompenserade hon med ett stort mått av självständighet. Hon hade ett rikt umgänge med många väninnor som ofta umgicks utan sina män. Hon tog körkort, vilket pappa aldrig gjorde. Hon sparade noga det lilla som blev över av hennes lön och hade egen bankbok som hon bestämde över själv. Av de pengarna köpte hon 1965 en jättefin bandspelare till mig, då jag fått högt betyg på en uppsats i skolan. Den kostade över 600 kronor, vilket var en betydande summa på den tiden. Jag är henne evigt tacksam för den bandspelaren som finns kvar än idag och fungerar fortfarande. Jag har vårdat den ömt genom alla år, eftersom den betydde så oerhört mycket för mig när jag fick den. Trots hennes stora arbetsbörda och hennes ekonomiska underlägsenhet kan jag inte minnas att hon klagade särskilt mycket, utan var oftast på gott humör med en spjuveraktig humor ständigt närvarande. När mina flickor var små kunde hon öppna en garderobsdörr och ställa sig bakom den för att plötsligt titta fram med en rolig grimas, försvinna och dyka upp igen med en ny. Och så kunde det hålla på. Flickorna skrattade så de kiknade. Hon stöttade mig helhjärtat när jag behövde roliga kläder till roliga timmen i skolan och sydde bland annat en speciell handske av pappas gamla långkalsonger när jag skulle läsa en egen dikt i 5:e klass efter att först ha tagit av mig mina handskar. Jag hade sett en clown på cirkus ta av sig en handske som var så lång att han aldrig höll på att få av den. Det var roligt när han gjorde det, och det blev roligt när jag gjorde det också.
Det räckte för mamma att bara klä ut sig och sen kunde hon skratta åt hur hon såg ut. Eller att någon annan klädde ut sig, då kunde hon skratta åt hur den såg ut. Det behövdes inte mer. Ibland hade hon sina väninnor hemma på kafferep, en tillställning där 5-6 kvinnor i 50-årsåldern träffades för att dricka kaffe och äta 7 sorters kakor med mera. Och då kunde det vid vissa tillfällen ha gått ut ett påbud att de skulle vara utklädda. En gång var temat Vilda Västern. 6 tanter i 50-årsåldern stod i våra lilla trånga hall utklädda till cowboys och sköt vilt med knallpulverpistoler samtidigt som de tjöt av skratt.
These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
These boots are made for walking. Nancy Sinatra. Det där med koppling mellan det jag sa innan och själva låten är försumbart även här faktiskt. Bandspelaren som mamma gav mig för att jag varit duktig i skolan var den enda gåva av det slaget jag någonsin erhållit. Under hela min skoltid åstadkom jag aldrig något annat som gjorde mig förtjänt av en liknande uppmuntran. Däremot minns jag att jag lyckades med något som skulle kunna betraktas som motsatsen. Jag fick underkänt i tyska den första terminen i realskolan. BC stod det i betyget och fick då i julklapp en Hermodskurs i tyska. Det var ingen rolig julklapp för en 13-åring. Bandspelaren däremot blev en stor glädje. Den ockuperade mig totalt varje ledig stund. Man kan säga att jag blev mitt eget Sveriges Radio och gjorde alla möjliga olika sorters program. Bland mycket annat var jag starkt inspirerad av ett program som hette Mosebacke Monarki och som var ett underbart satirprogram på den tiden med bland annat Hasse och Tage som förgrundsfigurer. Där jobbade man med allegori, något som jag tog efter och fortsatt med i nästan allt jag gjort. Allegori är ju en sorts metafor men betydligt mer utarbetad och nyansrik, ibland gränsande till det sublima. Sålunda var Mosebacke Monarki ett litet Sverige i miniatyr. Allt som hände i Sverige hände också i Mosebacke Monarki, men i mycket mindre skala och dessutom kärleksfullt förlöjligat. Jag tog så starka intryck av Mosebacke Monarki att jag skapade mitt eget parallellland till Sverige. Det hette Eufanien och låg i Indiska oceanen en bit norr om ön Kerguelen. Jag har till och med märkt ut det på ett kartblad i min gamla skolatlas, men jag har aldrig varit där. I Eufanien hette presidenten Richard Lasso. Det var följaktligen ingen monarki som Sverige, utan republik. Jag tog allegorin ett steg längre i min strävan att inte stjäla idén rakt av. Den eufanianska radions enda reporter hette Sebastian Snubbe och gjorde alla reportage. Han spelades av min bror Anders som då var 9 år och måttligt road av att vara med, så han var tvungen att övertalas inför varje ny inspelning. Jag gjorde förstås alla andra roller och vände och vred på rösten till både oigenkännlighet och outhärdlighet. Med långa men jämna mellanrum har jag då och då nu i övermogen ålder påbörjat en digitalisering av alla dessa rullband som mitt bandspelarintresse genererade. Och jag har då kunnat konstatera att nivån var besvärande låg. Talang och begåvning saknas nästan helt, men energin är oerhört stark. Att göra det var viktigare än hur det blev. En tröst i sammanhanget är att jag aldrig spelade upp det för någon, inte ens mina föräldrar. Än mindre min bror Anders, som ju var måttligt intresserad av att delta och om möjligt ännu mindre intresserad av resultatet. Jag lyssnade ensam och jag tror att jag tyckte det var bra, vilket oroat mig mycket. Vad säger detta om mig? Jag vet inte. Var jag en extrem narcissist som satt ensam i mitt lilla pojkrum och lyssnade på mig själv i hundratals olika skepnader? Eller finns det ett ödmjukt drag i att jag inte ville tränga mig på och besvära andra människor? Det är svårt att tro, eftersom jag ju inte dragit mig för att besvära senare i livet. Bara drygt 4 månader efter att jag fått bandspelaren köpte jag en filmkamera för pengar jag sparat ihop själv. Den kostade mindre än hälften av vad bandspelaren kostade och var konstruerad för dubbel-8-formatet, eller standard-8 som det också kallades. Super-8 var ännu inte uppfunnet. Jag jobbade senare den sommaren som trädgårdsmästare åt en fotohandlare. Ja, jag jobbade alltså hemma hos honom i hans villaträdgård och la om hans gräsmatta bland annat. Och då tog jag ut en del av lönen i form av en filmprojektor som gick att samköra med min bandspelare så att jag kunde göra ljudfilm, vilket var mycket märkvärdigt 1966. Nu var jag inte bara mitt eget Sveriges Radio, jag var också Sveriges Television och svensk filmindustri på samma gång. Jag bildade ett eget filmbolag tillsammans med min bror, Drabantfilm hette det, och vi hade till och med kontrakt som skrevs mellan bolaget och det medverkande, vilka uteslutande var kompisarna på gården. Filmerna var alltid komiska, även om man lätt håller sig för skratt när man ser dem numera. De hade namn som Ett fall för Jan Krake, Herr Neutrum motionerar, Historien om soldat Krassler, Dr. Psyche, The Cutrate Hedgerinker och så vidare. 1969 gjorde jag tillsammans med en klasskompis en film som specialarbete i svenska. Den handlade om en ung man som blir hembjuden till en ung dam och hette Första gången. Året därpå anmälde vi den filmen till Trollhättans smalfilmsförenings smalfilmstävling Smalfilm 70. Vi vann första pris enbart beroende på att vår film hade ljud och handling. Det var det ingen annan film som hade.
Ni fantastiska män som haven bebo och bebygga. Finns någon skönare konst här i livet än den? Att angöra rätt en brygga.
Monica Zetterlund sjöng Att angöra en brygga från filmen med samma namn av Hasse och Tage. Jag nämnde ju faktiskt Hasse och Tage innan låten, vilket skulle kunna betyda att det finns en koppling, och det kanske det gör. Ni som hittar den vinner en trisslott, men ni får köpa den själva. Nog om det. Kanske verkar det konstigt, men trots alla egna filmer och alla radioprogram och allt vad jag höll på med när jag var mitt i tonåren, så var mitt allra största intresse fotboll. Och precis som för pappa och så småningom även min bror var IFK Trollhättan mitt lag. Jag ansågs lovande och spelade i juniorlaget redan som pojklagsspelare och fick till och med ett pris när jag var 16 år, såsom varande ett framtidslöfte. Pappa blev tränare efter sin aktiva fotbollskarriär, inte bara i IFK Trollhättan utan hade tränaruppdrag både i Vänersborg och Uddevalla. Han såg några matcher med mig på planen men tyckte att jag var för långsam och att jag inte hade någon framtid som fotbollsspelare. Jag fick dock höra av flera andra att jag hade blick för spelet, men vad hjälpte det när jag var för långsam? Varje öppning jag såg täpptes till innan jag hann slå passningen. Sakta men säkert svalnade min nästan sjukliga besatthet av fotboll, och annandag påsk 1968 spelade jag min sista match för IFK Trollhättan. Istället tog andra intressen över, och senare den hösten skulle jag göra min scendebut. Tillsammans med en klasskamrat som heter Kent Fredriksson bildade jag en duo som vi döpte till Gordon and Ballantyne. Vi skulle ha hetat Simon and Garfunkel, men det var upptaget. Den 27 oktober 1968 debuterade vi på en av skolans visaftnar. Det var ganska allvarsamma och pretentiösa tillställningar. Popbandsvågen, eller garagebandsvågen som den också kallades, drog hänsynslöst fram över landet, och parallellt med den hade det växt fram en liten trubadurvåg. Unga män med skägg och gitarr tolkade Dylan, Simon & Garfunkel, Pete Seeger, Tom Lehrer, Peter Paul & Mary och allt vad de hette. Allvarsamt och på engelska, och det var dessutom nästan alltid bara killar. Jag kan faktiskt inte minnas en enda tjej från dessa visaftnar. Hur som helst dök vi upp på en sådan som några sorts lustiga antitrubadurer och sjöng egna låtar på svenska, vilket var mycket ovanligt vid denna tid. Vi blev en sorts motpol till det pretentiösa och skapade en förvirrad komisk stämning genom att uppträda enligt mottot hellre falskt och roligt än rent och tråkigt. Det blev en oförskämt stor succé och vi inkasserade omedelbart vårt livs första hybris. Brutalt kom vi dock snabbt ner på jorden igen då vi tack vare denna hybris tackat ja till ett framträdande på Sparbankens julfest i december det året. På den julfesten hade de betydligt roligare utan oss och lät oss också få veta det med all önskvärd tydlighet. Hybrisen dog en smärtsam död och allt blev som vanligt igen.
Du ska nog få känna sorg.
Du som bara har sett vårar med Doris Svensson i efternamn, men hon kallade sig Doris. Det kan finnas en koppling här också mellan det jag sa innan och själva låten. Sök, det är allt jag kan säga. Efter gymnasiet flyttade jag till Göteborg för att läsa engelska på universitetet. Tillsammans med fyra klasskamrater, tre killar och en tjej, flyttade jag in i ett helt nybyggt hyreshus i Bergsjön som då var en stadsdel i tidig uppbyggnadsfas, en bra bit från centrum. Huset är numera rivet, men då var det helt nytt. Vi var de första hyresgästerna i den sexrummare vi hyrde. Det fanns inga spårvagnar till Bergsjön 1969. Man fick åka buss till Kortedala för att därifrån fortsätta med spårvagn in till centrum. Så gjorde jag en tidig septemberdag och stod plötsligt efter en rejäl resa utanför den storslagna universitetsbyggnaden vid Vasaplatsen. Jag skulle hämta ut min tentamensbok. Byggnaden ligger lite högt på en kulle med en pampig entrétrappa flankerad av två stora lejonskulpturer i brons. När jag stod där på trottoaren och tittade upp mot byggnaden kände jag mig precis som den lille Trollhättebo jag var, och jag minns att jag tänkte, det här klarar jag aldrig. Det visade sig mycket snart att jag hade helt rätt. Efter två terminer hade jag fått ihop 5 poäng, ett slags bottenrekord. Studiemedelsnämnden hörde av sig och ansåg att jag måste använt en del av studielånet till annat än studier, vilket var en korrekt slutsats. Jag ålades att betala tillbaka den delen jag icke använt till studier plus en väl tilltagen straffränta. Det blev till att åka hem till Trollhättan och börja arbeta på någon industri. Ferrolegeringar hette den i mitt fall. Eloxerare var ett av de jobb jag fick pröva på innan jag åkte ner till Göteborg igen för att göra ett nytt försök. Jag ämnade läsa pedagogik den här gången. Av någon anledning hade jag fått för mig att det skulle vara lättare. Det var det inte. Jag fick ihop 5 poäng även denna gång och tvingades återvända till Trollhättan och ferrolegeringar igen. Skänkspettare blev jag den här gången. Som tur var hade jag bara tagit ut 1 termins studielån, och studiemedelsnämnden ansåg tydligen att jag visserligen var trögfattad, men 5 poäng på 1 termin var trots allt bättre än på 2. Så jag slapp omedelbar återbetalning med straffränta. Parallellt med detta deltog jag mycket aktivt i studentlivet, särskilt på Västgöta Nation i Göteborg. Min Gordon & Ballantyne-kamrat Kent var också bosatt i Göteborg. Gordon & Ballantyne levde upp och skördade en del mindre framgångar i studentkretsar. Inspirerad av studentspexen bestämde Kent och jag oss för att ta ett djärvt steg och försöka berika den genren med ett eget alster. Vi kallade vår variant för skoj istället för spex. Så småningom blev det Västgötaskoj eftersom vi var knutna till Västgötanation. Dessa Västgötaskoj skilde sig från studentspexen på flera punkter. Det handlade inte om någon historisk person utan om en ort i Västergötland. Det var inga nya texter till operamusik utan originalmusik rakt igenom. Hela dialogen var skriven på rimmad vers och dessutom hade vi kvinnor med på scenen. 1971 fick vårt första Västgötaskoj premiär. Det hette Johanna med hjärtat i Jo och blev en stor framgång. Sedan följde Tidan Lider, Miss i Nossebro och Kalabaliken i Svenljunga 1972, 73 och 74. De två sistnämnda stod jag som ensam upphovsman för då min kamrat Kent fått förhinder. Det var lärorikt att både tänka och skriva för en hel afton med paus. Och när jag 1974 skrev det sista Västgötaskojet, Kalabaliken i Svenljunga, kände jag att konceptet börjat sätta sig. 13 år senare, när jag skrev Stinsen brinner, använde jag mig mycket av de här erfarenheterna. Stinsen brinner blev helt enkelt i mina ögon det optimala Västgötaskojet. Jag hade nu passerat 2 stadier i min utbildning. Bandspelaren, filmkameran och Gordon & Ballantyne i Trollhättan var lågstadiet och Västgötaskojen mellanstadiet. Det var Blue Bayou med Linda Rådstadt. Och här finns det faktiskt en koppling. Jag pratade ju om Västergötland förut och Rådstadt är det gamla namnet på Skövde faktiskt. När tyskarna trodde de vunnit kriget eftersom de lyckades ta död på Gustav II Adolf 1632 så döpte de om Skövde till Rådstadt. Men det varade bara i 3 dagar mellan den 6 och 9 november. Sen kom de på att kriget fortsatte och Skövde fick tillbaka sitt namn. Detta är visserligen inte sant, men det spelar ju ingen roll numera eftersom vi lever i en tid av faktaresistens. Så om jag påstår att det är så, så är det så, så det är så. Och den som säger att det är så är alltså jag, Claes Eriksson, som är er sommarvärd idag. Ur Västgötaskoj-ensemblen som jag pratade om bildades 1974 en mindre grupp som fick namnet Utan Lots. Där Kerstin Granlund, Mats Vedin, Ragnar Lång, Kent Fredriksson och jag ingick. I december det året gjorde vi ett uppmärksammat framträdande på Folkparkernas artistforum som resulterade i att vi fick göra en folkparksturné 1975 där 45 folkparker gästades. Vi gjorde krogshow i Göteborg och i Malmö. Året därpå slutade Ragnar Lång och Mats Vedin. Resten av Utan Lots, Kent, Kerstin och jag fick på hösten 1976 engagemang i Hagges revy på Lisebergsteatern med Hjördis Pettersson och Jarl Borsén som de stora affischnamnen. Den blev en stor succé, vilket på intet sätt var vår förtjänst. Våra roller var små och obetydliga. Men 1977 hamnade revyn på Berns i Stockholm och jag packade väskan med programförslag. Radio och tv uppvaktades och på radiounderhållningen fick jag gehör för ett programförslag som hette Kommers, ett satirprogram om penningars förvärvande och fördärvande. Det var här samarbetet med min bror Anders inleddes på allvar. Tillsammans med Kerstin gjorde Anders och jag närmare 100 radioprogram av olika slag de kommande åren. För mig personligen betraktar jag arbetet med radioprogrammen som steg 3 eller högstadiet, om jag ska fortsätta jämförelsen med skolsystemet, i min utbildning till manusförfattare. Jag hade sedan 1975 lyckats försörja mig som artist och tack vare radioprogrammen kunde jag 1977 utkvittera arvode även för mitt manusarbete. Sedan dess har den inkomsten varit en betydande del av min försörjning. På hösten 1978 hade Anders, Kerstin och jag hållit på länge med enbart radio och vi började prata om att göra något på scen. Vi var knutna till radiounderhållningen i Stockholm som också producerade ett populärt radioprogram som hette Frukostklubben med den folkkäre Sigge Fürst som programledare. Detta program skulle, efter att ha pågått i 32 år, ha sin sista sändning på nyårsafton 1978 och direkt sändas i både radio och tv. Vi blev erbjudna att medverka med en specialskriven parodisk hyllning till programmet och naturligtvis tackade vi ja, och så föddes Galenskaparna. Senare satte vi upp en krogshow på en krog i Göteborg som heter Boogie. Den blev ett fiasko och vi gick en mödosam tid till mötes. Det gick knaggligt med ströjobb på firmafester, någon folkpark, någon krog med mera. En sommar med Sten-Åke Cederhök på veckans revy på Liseberg. Lärorikt, men i Sten-Åkes skugga givetvis. Vi gjorde radioprogram fortfarande, vi var med i tv då och då, vi var på Back i vapen i Stockholm, men det var motigt. Tiden gick och enligt min bror lär jag på våren 1982 ha sagt, antingen växer vi eller så dör vi. Hade inte du några kompisar på Chalmers? Anders, som inte gick på Chalmers men ofta var där och uppträdde på festerna, hade då träffat Per, Peter, Jan och Knut i Aftershave och pratat imponerat om dem. Sagt och gjort, vi träffades och kom fram till att göra en föreställning tillsammans med premiär i september 1982. När vi inledde det samarbetet hade jag i 5 års tid delvis försörjt mig som manusförfattare. Den erfarenheten hade ingen av de andra. Det blev därför naturligt att jag stod för merparten av manus i Skruven är lös och sedan även fortsättningsvis. Vi hade bokat 4 föreställningar på Stenamarsalen i Göteborg 1982 för Skruven är lös. Det blev så småningom 35 tack vare finfina recensioner och en nyfiken publiktillströmning. Vi fick lite hybris och åkte upp till Stockholm och hyrde in oss på Södra Teatern där vi spelade 8 föreställningar. Det kom klent med publik och vi fick urdåliga recensioner vilket orsakade ett kraftigt ekonomiskt underskott. Återigen fick jag vara med om en hybris som dog inför mina häpna ögon och vi tvingades att åka till Trollhättan med svansen mellan benen och spela 5 föreställningar för att rätta upp ekonomin, vilket lyckades.
Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare give me fever. With his kisses, fever when he holds me tight. Fever! I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Fever! Till you sizzle. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn."
Peggy Lee med Fever. Och kopplingen är väl inte helt uppenbar mellan orden innan och sången, men finns, kanske, kanske inte. Efter Skruven är lös 1982 var det viktigt att snabbt komma tillbaka med en helt ny revy. Vi hade fått en publikbas i Göteborg på 11-12 000 som vi antog var tillräckligt nyfikna på nya upptåg från just oss. Revy nummer 2 hette Träsmak och hade premiär 1983. Den blev en ännu större framgång med 159 föreställningar och en publiksiffra på närmare 43 000. Efter debaclet i Stockholm med Skruven är lös ville vi inte åka tillbaka dit med Träsmak. Vi tyckte att Göteborg var fullt tillräckligt för våra behov och ambitioner och var nöjda med framgången där. Men så fogade ödet det så att den härligt entusiastiske krögaren Lennart Karlsson fick se föreställningen och omedelbart började övertala oss att göra om Träsmak till en krogshow och spela den på hans krog Cabaret i Stockholm. Så blev det och den 3 april 1984 hade vi premiär. Nu var allting tvärtom mot året innan. Plötsligt var recensionerna lysande och publiken strömmade till. Dessutom öppnades dörrarna till både film och tv. Träsmak innehöll ju faktiskt en sketch med Roy från Macken som var det lilla embryot till hela tv-serien. En kväll efter föreställningen av Träsmak på kabaré satt vi som vanligt och åt i restaurangkökets lilla personalmatrum när plötsligt en stor, lång gestalt stod i dörröppningen. Det var Tage Danielsson. Han hade med sig en bricka med champagne och glas och bjöd runt. Vi skålade. Han stod i dörröppningen och sken som en sol och sa någonting om att det kändes precis som när han och Hasse började. Vi satt som lydiga skolbarn och lyssnade. Vår vördnad var så stor att ingen av oss fick ur sig något annat än torra artighetsfraser. Vi ville ju att han skulle sätta sig och prata en stund, men ingen av oss lyckades klämma fram något som ens liknade en sådan invit, och till slut gick han. Han hade uträttat sitt ärende och ville inte tränga sig på. Jag tror inte han var besviken när han gick, men jag tror absolut att han slagit sig ner och pratat en stund om han bara fått frågan. Detta har grämt mig allt sedan dess. Det var enda gången jag träffade honom och jag hade så gärna velat få en pratstund. Året därpå gick han bort, 57 år gammal. Jag har senare fått höra av Valdemar Bergendahl, producent på SF, som såg föreställningen tillsammans med Tage den kvällen, att Tage lagt ett gott ord för oss och kanske bidrog till att vi kort efteråt fick erbjudande om att göra vår första långfilm. Ibland har jag liknat vår mödosamma väg in i den här branschen med en albatross som springer på stranden och klafsar med fötterna och flaxar med vingarna när den ska upp i luften och flyga. Målmedvetet och intensivt kämpar den på under lång tid. Det ser klumpigt och nästan omöjligt ut, men så plötsligt lyfter den och sedan flyger den fruktansvärt bra och länge. Man kan väl säga att vår albatross lyfte efter Träsmak. Cyklar, Macken, Leif och Stinsen Brinner fick den att flyga. Och lugnt och långt och länge flög den sedan tills den landade på Lorensbergsteaterns scen förra hösten efter nästan 40 år.
Hör min samba, den rymmer hela världen i sin famn. Så mjuk, så skön, så varm som ditt huvud mot min arm.
Mjuk, så varm, så fin.
Samba, kom och dansa barfota med mig i sanden. Se hur vågorna rullar mot stranden. Kom innan solen har gått ner.
Hör min samba med Lill Lindfors. Och här kanske en koppling kan anas. Jag nämnde ju Macken innan och Lill var ju en av de artister som sjöng ledmotivet till ett av avsnitten i tv-serien. Nu var det inte därför jag spelade den här låten, så någon koppling finns nog inte trots allt. Ibland har jag fått frågan vad som har varit min drivkraft under alla dessa år. Och eftersom det är en fråga jag själv ställt mig ibland, tänkte jag ägna den en liten stund. Min drivkraft har i första hand varit ett brinnande intresse för komik i olika former, dock inte alla. Så länge jag kan minnas har jag dragits till det komiska. Jag vill vara där det är roligt, formulerade jag en gång för mig själv, och så har mitt liv blivit till stora delar. Denna åtrå till komik födde tidigt ett uttrycksbehov som växte sig allt starkare. Det var ju ofta långt mellan gångerna som det var roligt, och för att kunna påverka och öka frekvensen av roliga stunder i mitt liv kände jag en stigande vilja att själv vara med och skapa komik. Redan i folkskolans fjärde klass 1960 blev jag aktiv och så småningom ledande under roliga timman, den sista timman på lördagarna. Uttrycksbehovet fick sin näring av en växande uppskattning och uppmuntran från klasskamrater och lärare. När jag nu drygt 60 år senare summerar mitt yrkesliv är det uppenbart att min drivkraft varit ett stort uttrycksbehov som fått sin inspiration av att jag haft privilegiet att arbeta med en så fantastiskt fin ensemble och sedan fått sin näring av uppskattningen från publiken. Utan den hade uttrycksbehovet dött. Framgång föder framgång, sägs det, och så är det. Beröm får människor att växa, och det finaste beröm man kan få är väl att människor väljer bort allt annat i livet, betalar biljetter och kommer i stora skaror för att se och uppleva något som man själv deltar i. Det går inte att förklara bort, utan är helt enkelt det uppriktigaste och ärligaste beröm man kan få. På samma sätt som beröm får människor att växa, får kritik människor att vissna. Och kritik har naturligtvis funnits på vägen av varierande grad. Men hur nedgörande den än varit har den aldrig rått på min drivkraft. Och det beror inte på att jag struntar i kritik. Jag är extremt känslig för kritik. Men tack vare publiken har den gått att bortse ifrån. Inte helt och hållet, men tillräckligt. Vi har i vår grupp varit försiktiga med kritik i vårt arbete och umgänge med varandra. Det beror inte på att vi är konflikträdda. Det beror på att förflugna ord inte går att få osagda utan kan fastna och bli både hämmande och kvävande. Man måste inte prata om allting. Allting måste inte alltid upp på bordet. Sanningen måste inte alltid fram. Ibland faller saker och ting på plats av sig själva. Om man bara ger det lite tid. Sova på saken är inte bara ett uttryck, det ligger något i det. Dessutom finns det en del självsanerande ingredienser i det här jobbet. Man känner på sig när man inte är bra, när man inte når fram. Har man bara vårdat sin lyhördhet är man den första att upptäcka det när man står där med publikens uteblivna respons. Det är en knivskarp kritik, men ordlös och outsagd och byggd enbart på en publiks spontana besvikelse och kan därför aldrig bli utstuderad och sårande i motsats till utifrån kommande synpunkter och påpekanden. Den kritiken är därför lättare att ta till sig och den är fullt möjlig att bearbeta och analysera och använda till något konstruktivt. Men det betyder inte att vi bannlyst alla kritiska samtal och gått omkring som lallande fånar och dunkat varandra i ryggen. Allt beröm måste vara uppriktigt menat och förankrat. Något som jag dock aldrig har förstått vad gäller kritik, och nu pratar jag om utifrån kommande kritik, är varför den i vissa fall måste vara så fruktansvärt negativ. Varför vissa kritiker ibland måste ta till sådana oerhörda tillmälen och elakheter. Vad i all världen är det som är så provocerande med en människa vars enda uppsåt är att försöka vara lite rolig och lätta upp tillvaron en aning för sina medmänniskor? När jag läser sådan kritik om mig, om oss eller om andra brukar jag tänka: utan oss finns det inga kritiker, men utan dem finns vi i alla fall.
Låt hjärta vara med, allt du gör beror på det. När du tycker någonting kommit på glid, då är det tid att le. Låt hjärta vara med.
Låt hjärtat vara med, Sonja Hedenbratt. Och här fanns det faktiskt en koppling. Jag säger inte mer. När jag hade mitt första sommarprogram 1989 gjorde jag en liten reflektion över varför det är självklart att vi var dummare förr. Det här är en fråga som sysselsatt mig mycket. Ofta när vi tittar tillbaka i tiden ler vi lite överslätande eller till och med hånfullt ibland och tänker eller säger: vi visste väl inte bättre. Och menar med det att nu vet vi bättre och gör allting bättre. Då, i det sommarprogrammet 1989, lekte jag med tanken att vi kanske inte alls var dummare förr, utan var som smartast 1975. Och så utvecklade jag det lite grann. Några år senare fick jag oväntat medhåll av historieprofessor Peter Englund. I samband med min femte långfilm Monopol blev jag 1996 intervjuad av en journalist från Expressen. Han hade bara några dagar tidigare intervjuat Peter Englund och då ställt frågan: 469 efter Kristus gick ju romarriket under. När kommer vår civilisation att gå under? Då hade Peter Englund svarat 1976. Och detta var alltså 1996. Det hade följaktligen redan hänt 20 år tidigare. Jag tycker det är ett hisnande svar. Och det säger jag inte för att jag själv var och nosade på nästan samma svar redan 1989, utan för att jag tycker det är ett svar som manar till eftertanke. Naturligtvis satte sig inte romarna ner 469 efter Kristus och konstaterade att nu går alltihopa under, utan de levde på, och sedan har framtida historiker gjort bedömningen att deras civilisation nådde sin topp det året. Vad är det som gör att framtida historiker kanske kommer att göra en liknande bedömning av 1976 och vår civilisation så småningom? Jag fick aldrig veta vad Peter Englunds argument och motiv var för detta, men jag kan lätt tänka mig rätt många. Mellan 1976 och 1980 var klyftan mellan en arbetarlön och en direktörslön den lägsta någonsin. Om man tar det som ett belägg för jämlikheten, så har det alltså aldrig varit mera jämlikt. Nu är motsvarande siffra större än någonsin och ökar hela tiden. 1976 fick nyliberalismens favoritekonom Milton Friedman Nobelpriset i ekonomi, samtidigt som Margaret Thatcher och Ronald Reagan på allvar flyttade fram sina positioner som politiker. 1976 startade tankesmedjan Timbro med uppdraget att få svenska folket att sluta tänka socialdemokratiskt. Med andra ord, sluta tänka kollektivt och tänka mera på sig själv istället. Man kan väl säga att de lyckades väldigt bra. Användandet av ordet jag i svensk dagspress har från 1976 till idag ökat med mer än 100%. Medan ordet solidaritet minskat med motsvarande siffra. Självupptagenheten, egofixeringen, narcissismen har ökat kraftigt. Men det konstigaste i allt detta blir ju då att trots all denna satsning på det egna jaget, på sig själv, på den egna förmågan, så lever vi i hjälplöshetens tid. Aldrig har människor varit så hjälplösa som nu. Ingen verkar kunna företa sig någonting utan hjälp. TV-programmen svämmar över av experter som talar om hur vi ska äta, sova, leva, tänka, prata, träna, dansa, röra oss, laga mat, hur vi ska bo, möblera, hur vi ska semestra, sköta våra barn, våra relationer, vår ekonomi, våra hundar, katter, undulater, släktingar, vänner, ovänner, grannar. Ja, det finns experter på allting. Och högst upp i denna tveksamma näringskedja tronar det yttersta beviset på den totala hjälplösheten. Influensen, influeraren, indoktrineraren, påverkaren, hjärntvättaren, lobotomeraren med alla sina tusentals följare. Jag som kommer från en tid som lärde ut att man skulle ifrågasätta auktoriteter ser nu med fasa hur man istället börjat ifrågasätta demokratin. Demokratin är på tillbakagång. För första gången på två decennier består världen av fler diktaturer än liberala demokratier. Vi lever i en vilsen tid. Desperata tycks vi leta efter ledning och ledare, men allt vi hittar i vår jakt på ledare är vilseledare.
Crazy for thinking that my love could hold you. For trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Crazy
for thinking. Crazy med Patsy Cline. Kopplingen är uppenbar, eller? Ja, välj själva. Det har blivit dags att börja runda av det här programmet. Här är några tankar så här i slutet. Pågår det en infantilisering i vårt land? Den åldersgrupp jag tillhör, 65 plus, utgör 26% av väljarna, men vi representeras i riksdagen av endast 3%. Sverige är ett av de sämsta länderna i världen när det gäller att värdera och ta hand om äldre människors erfarenhet och kunnande. visar internationell statistik. Medelåldern i riksdag och regering är 46 år, medelåldern i amerikanska senaten är 64 år och presidenten är över 80. Så, jo visst, det pågår en infantilisering. Just nu har vi ju något av en kindergartenregering med någon sorts spelsängspolitiker på vissa poster. Infantiliseringen pågår inför våra öppna ögon. Varför kallade vi inte Melodifestivalen för Mello redan på 50-talet, eller 60-talet, eller 70-talet, eller 80-talet, eller 90-talet? Varför är det först nu vi gör det? Infantiliseringen. Behöver ni fler exempel? Svenska kyrkan har börjat kalla Gud för gudis i ett desperat försök att locka barn och unga till kyrkan. I en västsvensk tidning såg jag nyligen följande annons. Gudis med dopfest. Välkommen till Gudis, en barngudstjänst för de allra yngsta. Infantilisering. Jo då. Slutligen en liten hälsning från göteborgarnas göteborgare. Carl går fram till en taxi och knackar på rutan. Taxichauffören vevar ner rutan och Carl säger: är du ledig? Ja, säger taxichauffören. Carl skiner upp och säger: dela gott. Glad sommar. Tack för mig.
Producent Anna Hammarén och tekniker Oskar Lindholm. En annan som roat många är Sven Melander, som sommarpratade om när han arbetade som journalist på kvällstidningar.
Jag tog min hatt och gick och tänkte att nu får Expressen klara sig själv. Och då har man ju sett hur det gick. Jag fick jobb på Aftonbladet i Stockholm, flyttade och upplevde min lyckligaste tid som journalist i en stad som jag älskade från första stund. 2 år senare köptes Åke Carter över från Expressen till Aftonbladet. Och det var väl egentligen i lunchrummet på Aftonbladet på Vattugatan i Gamla Klara som vi fann varandra.
Sök efter Sommar i P1 med Sven Melander i appen Sveriges Radio Play.